Podplay.
Jaha, hur fan ska vi göra det här nu då, Petter?
Vad är det du menar nu?
Ja, men Therese kunde inte vara med idag för att hon skulle... Ja, men jag vet inte, det var ju något med Becca Forward som...
Ja, men Therese...
Ja, jag vet. Jag vet inte, hur fan ska vi...
Men det här ställer ju till det för alla. Vem fan ska lyssna på bara oss två?
Nej, men ingen såklart.
Men du, vet du, vi löser detta. Jag har en skitbar idé.
Jaha.
Jag imiterar henne.
Nej, men det går inte.
Jo. Trärligt med Milan.
Det är som att hon är här.
Det är inte kul när det inte går bra för oss i Milan.
Det är ju...
Visst är det läskigt?
Det är väldigt läskigt.
Alltså, våra lyssnare är så jävla dumma så ingen kommer att fatta någonting.
Jag gillar inte så Wolverhampton längre.
Gud, du kan ju också göra det. Du blir ju bara Therese i det här avsnittet.
Kutone. Det är ju...
Ja, jag är så trött på Patrick Kutone.
Åh, just det. Är det bra?
Vad är detta? Helt plötsligt ljud som inte låter burkigt och som att man sitter i ett väntrum i väntan på folktandvården. Nej, faktum är att Sportexpressens Premier League-podcast Kick and Rush är på plats helt enkelt. Vi reducerade i antal, men vi är på samma plats, Pontus Venimo.
Ja, alltså ljudet är eventuellt bättre. Mm. Vi är det nog inte.
Nej, innehållet kommer vara sämre.
Det kommer vara sämre.
men ljudkvaliteten, liksom. Äntligen det där krispiga ljudet som ni lärde känna oss under. Det kan bli en chock för om det har tillkommit lyssnare under pandemiåret. Och bara så här, är det så här de låter dem?
Gud vad sjukt.
Egentligen. Uh-huh. Som ni kanske förstod av introt så Therese Strömberg har någonting med svensk fotboll att göra och kan helt enkelt inte hitta tiden att vara med. Så är det ibland. Tyvärr. Ni får nöja er med mig och Pontus.
Tyvärr.
Det känns jättekonstigt att
det är jättekonstigt.
Titta på det. Vi har fan inte gjort det på jättelänge. Liksom. Det känns som att det känns som en sån här första dejten. Ja.
Det är podd vid första ögonkastet.
Ja, åh fy fan, vilket vidrigt jävla tv-program. Men också kanske intressant. Men nu när Clubhouse finns så är det väl det folk håller på med.
Ja, fast utan att titta den där ögonen.
Ja, exakt. Det är ju pandemipodd vid första ögonkastet, Clubhouse då. Jag har inte kunnat ha Clubhouse förut för att min telefon inte ville ladda ner senaste uppdateringen. Men nu gjorde den det och nu har jag Clubhouse. Så att nu kanske vi ses där efter att City vinner sig eller någonting. Vågar jag med in.
Men du är också gammal så vet inte om du kommer få igång appen.
Nej, alltså det kan också vara att jag verkligen bara glider in i så här konstiga typ politiska diskussioner om Myanmar och börjar prata City.
Ja.
Fan vad flamsigt det här blev. Vi ska gå vidare på fotboll och det här är egentligen inte alls Premier League, men det var verkligen en tanke som slog mig igår och du måste prata med mig om den. Men Kylian Mbappé, hattrick när PSG slog Barca. Där och då kändes det som något typ av tronskifte, att en Messi trött på att dra sitt Barcelona framåt fick liksom se sig omsprungen av den här otroligt meriterade men fortfarande unge spelaren. Efteråt så blev det väldigt mycket så här att Kylian Mbappé, är han bäst i världen? Är han bäst i världen nu? Och jag satt och tänkte på det. Och min liksom magreaktion säger att nej. Alltså, vi kan inte nämna Kylian Mbappé som bäst i världen för att han spelar i franska ligan. Och så tänkte jag på det ett varv till. Och så landar jag i detta. Är det jag som är gammalmodig och tänker att för att vara världens bästa fotbollsspelare så måste du typ spela i, jag skulle säga nästan på England eller Spanien. Ja, England eller Spanien.
Ronaldo skulle kunna vinna det.
Ja, okej.
Och Lewandowski skulle kunna vara det i Bayern München också.
Ja, kanske. Men redan där, för det jag ska komma till är så här att jag värderar ligaspelet, det inhemska ligaspelet så högt att jag tycker att det krävs att du är en del av alltså det absolut mest utmanande ligan och varje vecka spelar de matcherna. Och franska ligan, alltså man skulle kunna liksom ha argumentet att italienska och tyska håller så hög nivå att man kan nämna Lewandowski i den diskussionen eller man kan nämna Ronaldo i den diskussionen. Men liksom i mitt huvud så är det så här, du behöver varje vecka spela mot de absolut bästa Det känns ju sjukt att säga när West Bromwich och Sheffield United spelar Premier League att det skulle liksom visa vem som var bäst i världen. Men att det går inte att vara PSG-spelare, möta Nim och Dijon och Evian och alla andra maträtter liksom på söndagen. Och sen liksom bara kunna, det kan du liksom vila dig igenom och sen spela Champions League och vara bra där. Men är det så att jag är bara gammeldags? Att liksom fotbollsvärlden har rört sig vidare? Att Champions League, de här stora tillställningarna att vara bäst där, det är det som egentligen definierar dig som spelare?
Ja, men jag tror det kommer nog vara så. Men jag har också den reservationen liksom att ja, men när vi ska summera Kylian Mbappés karriär, om han stannar i PSG, då kommer man säga ja, men det är ju snyggt att han gjorde det. Men han var aldrig peak Messi eller peak Ronaldo, även om han gör lika många mål i CL och vinner VM och sådär. För att, ja, men att han var bra när det gällde, och det är ju bra. Men Messi och Ronaldo, när de var som bäst, så var ju bra när det gällde och när det inte gällde, för att de mötte,
ja, men
bra
ökklassigt. Precis, men det undrar jag också, när vi väl summerar killen Mbappés karriär, säg om 15 år, för han är, vad är han, 21, 22? 21, han är 21 år gammal, helt sinnessjukt. Men liksom, då kommer han vara 36-37 när han lägger av. Och frågan är om det då kommer vara ett sånt här liksom, faktiskt skiftet. För att någonting jag är trött på, så är liksom diskussionen, vem är bäst av Messi och Ronaldo? Där kan jag bara känna så här att, fan, de är pissbra båda två. Vi behöver väl inte ens ha den diskussionen.
Vilken tråkig take på det. Jag är superinne i den diskussionen.
Är du det?
Ja.
Okej. Okay. Jag är jättetrött på den.
Ja.
Men eventuellt så skulle jag kunna intressera mig för diskussionen Kylian Mbappé, alltså world's greatest eller inte ens nära, att det blir liksom ett skifte från liksom en fotbollsvärdig förändring där de här, alltså verkligt stora tillställningarna är det som definierar det, för att de här stora klubbarna bryter sig loss, alltså det som vi pratar om i europeisk superliga, att det är liksom, det är ju nära anförstående, att det är liksom de här matcherna som definierar din fotbollskarriär på ett sätt som du och jag inte är vana vid eller inte uppvuxna med.
Ja, och det blir nog en sån stor skillnad också, för nu spelar du så många Champions League-matcher. Så du har ju många fler matcher på dig att vara bra i de stora matcherna.
Och nu ska Champions League göras om också, ja, är ju planen.
Så det kommer ju bli ännu mer så här. Men för 20-30 år sedan, då var det nog otänkbart att, då var det för sig, ja, 20 år sedan var det kanske full Champions League, men liksom att ja, men då spelade du så få matcher på den nivån, så då var ju inhemska ligaspelet, det var ju så pass viktigt. Då var ligan i och för sig mer jämnbördiga, men under den perioden, ja, fram tills nu kanske, så har det ju varit väldigt mycket så att, ja, men inhemska ligaspelet har ju betytt väldigt mycket för att, ja, men för att du möter mycket bättre lag oftare om du spelar i en svår liga, eller en bättre liga än en sämre liga. Men nu kommer du spela så många Champions League-matcher, och du gör ju det idag också, så ja, det är ju svårt. Och frågan är om det inte kommer bli ännu mer så att de allra bästa spelarna går till lag som alltid spelar Champions League. De behöver inte möta de bästa lagen i ligan också, för de möter så många i Champions League, så de har mycket större chans att vara en framstående världsspelare när du kan, inom citationstecken, vila dig till CL liksom. Men möter du, ja, men du har City på lördagen, så spelar du CL på onsdag, sen har du Liverpool på lördagen igen. Då är det så tre matcher där du måste vara bäst i världen tre gånger inom loppet av en vecka.
Ja.
Och det är ju nog tufft. Det är nog ingen väg man skulle rekommendera en aspirerande världsspelare att ta liksom.
Nej, det är jävligt spännande det där, och det ska bli intressant att se hur liksom en ny fotbollsvärld och ett nytt Champions League påverkar ligaspelet. För att, alltså, ens första magreaktion är så här, det här är dåligt. Man gillar inte förändring överhuvudtaget. Vi ska komma in på det lite senare också i programmet. Men att om man ska försöka se glaset som halvfullt, kan liksom det här, att Champions League rör sig närmare att bli den här europeiska superligan, kan det på något sätt gynna ligaspelet? För att när de största klubbarna medvetet väljer att spara sina spelare till den typen av matcher, att ligaspelet faktiskt blir jämnare, att vi kommer få se fler liksom uppstickare. Leicester är liksom en sån freak-säsong att det är svårt att jämföra det med någonting annat, men där faktiskt liksom, ja, men ett Leicester eller liksom West Ham eller Aston Villa kan liksom vinna en ligatitel här och där. Vad tror du?
Det vore kul. Eller nej, jag vet inte. Jag vill på skulle varje säsong. Men det skulle ju tillföra en nerv. Ja. Men jag tror absolut att det kommer på något sätt att bli en stor förändring i...
Du märkte att jag utlämnade Everton, va? Att de skulle vinna.
Ja, det var snällt faktiskt.
Ja, och de kommer ju inte vinna, så att det var ju därför också.
Ja, det är rimligt. Det är mycket troligt att West Ham går och vinner.
Ja, gud ja.
Nej, men det är ju en... Jag tycker att det är intressant och det är en... Jag tror att det kommer bli tuffare för ja, men England och Spanien framförallt. Även kanske Italien. Att de bästa lagen, de kommer få det tuffare att liksom locka till sig storstjärnor. De kommer få det, och de kommer att, det kommer bli mycket svårare inhemskt när du spelar, helt plötsligt ska spela många fler matcher i Champions League. Mm. Och det är en, jag skulle ändå säga att det finns någonting i det jag kan gilla. Att då på något sätt så blir liga, då kanske man urvattnar Champions League lite grann. Alltså i, rent som supporter egentligen, jag håller ju Premier League mycket högre än vad jag håller Champions League. Det är ju det viktigaste, inte just nu såklart. Den här säsongen så är ju ligaspelet helt oviktigt. Men i det stora hela
så är ju sjätte placerade Liverpool supporter.
Men det i det långa loppet så är ju Premier League det man bryr sig om. Det är ju rivaliteterna inom i ligan som spelar någon roll. Det finns ingen rivalitet mellan Liverpool och Barcelona eller Liverpool och PSG. Jag vill vinna mot dem, absolut, men det finns ju ingen nerv i det. Det är ju viktigare att vi vinner mot Everton, egentligen. Och då blir det kanske så att ja, men det kanske går ner lite kvalitet i Premier League. Det är inte den bästa ligan längre, för de kommer inte vara med och slåss i toppen av Champions League för att de inte har råd att ha det, för att de måste spela så många matcher. Och så det finns ju någonting i det som eventuellt kan göra det mer intressant med den inhemska ligan och ännu mer rivalitet. Man får fler lag som man verkligen hatar och liksom. Så det finns ju någonting som jag ändå kan uppskatta, även om den här kommersialiserade superligan som UEFA försöker bygga, det finns ju mycket mörker i det också.
Ja, och det är svårt att faktiskt se positivt i det. Detta är väl bara ett försök att göra det glaset lite halvfullt i alla fall.
Ja, ju absolut.
Nog med internationella spaningar, vi rör oss tillbaka till det vi bryr oss om och älskar som är Premier League. Men även någonting modernt som vi hatar i Premier League, nämligen VAR. Vi har pratat om det här 1000 gånger. Kommer kanske prata om det 1000 gånger till. Men min känsla är att liksom, nu har vi nått hela jävla varvet runt med det här. Alltså vi är liksom tillbaks på ruta ett fast med ett sämre slutprodukt. Och det kommer sig egentligen av två av varandra oberoende händelser. Det är Liverpools match mot Leicester och det är Uniteds match mot West Bromwich. Men vi börjar i Liverpool-Leicester. James Maddison gör är det 1-0 han gör? Eller är det
1-1
han gör. Just det, för Salah har gjort 1-0, va?
Ja.
Precis. Och det var granskas och det är ju en av de här där det är helt 100% omöjligt att se vad det ska tas för eller liksom var slutar folks hälar och var börjar folks armhålor.
Ja, och var när träffar han bollen?
Ja, och hela den jävla diskussionen. Men vad bedömer det som mål trots att Daniel Amatei ser ut att vara i en misstänkt offside-position?
Ja.
Så kan vi väl säga. Jag har sett att det spridits lite så här bilder att det var definitivt fel. Jag har inte orkat gräva ner mig i det. Det är egentligen oviktigt. För min poäng är, det är en...
Det är viktigt för mig.
Nej, men de hade torskat ändå. Alltså Alisson har ju bettat emot Liverpool nu. Ja.
Förmodligen.
Men Liverpool-supportern och sportreportern från Australien, Ben Darcy, liksom kanske inte en seniorröst i detta, men ändå en röst, skriver på Twitter så här: I don't know if it's something Klopp has done, the Liverpool players, or just the club in general, but you get the sense there's a significant group of referees who just don't like them very much. Vi stannar där för en stund. Vi går vidare till United, West Brom, 1-1. Ännu en sån här undermålig insats av Ole Gunnar Solskjaers lag mot ett riktigt pissgäng, där det liksom inte går. De har mycket att skylla på efter den matchen, men det de kanske vill att fokusera på är detta.
Well, I was so certain it was a penalty. I don't understand why he's been sent to the monitor to even check it. I'm goal side of the defender. I feel a touch on my shoulder, he's pulling me back, and then I feel actually a little clip on my heels as well. It was minimal, but it's a penalty, especially after the referee points to the penalty spot. You think there's no chance it's getting overturned, and I was so confident that it was going to be given as a penalty. But it seems like the decisions at the moment are going against us.
I think we all want consistency and a fair game, but then again, there's human error that we all expect from our game. That's what happens. But you know the penalty that we could have had today, Harry. It's a clear foul. If you let it go into the, if you only look at the decision, the clash between the centre back and Harry, that's a foul. But from what I see Harry being in an offside position. So someone must have been asleep in that VAR office, Stockley Park, or wherever they are. It's someone needs to boil some coffee and brew some coffee, because it could have been easily avoided by saying, nah, it's offside, done, let's move on.
Solskjaer säger att att folk sover i VAR-rummet, och Harry Maguire hintar lite om att sen Jürgen Klopp och José Mourinho gick ut och sa att United får misstänkt mycket straffar med sig, så får de inga straffar med sig alls. Och det är det jag menar, att nu har vi nått vägs ände på något sätt. Cirkeln är sluten, för att nu börjar konspirationsteorierna. Det är full QAnon, eller Canon, hur uttalar man det? Skitsamma, det är en annan diskussion. Men det är full liksom konspirationsmål kring vardomarna nu. Nu är det de som har liksom
en agenda.
En agenda, ja precis. Och det är liksom en konspiration mot din klubb. De gillar inte Liverpool-spelarna. Det är någonting United får emot sig för att folk har sagt det. Så det är ju givetvis liksom bull. Alltså att det är liksom domstol som går emot den. Det sker liksom alla klubbar under en hel säsong. Jag vill faktiskt vara, jag är en av dem som tror att det kommer jämna ut sig i slutändan. Men det som är så jävla hemskt, känner jag, är att nu har vi nått runt. Vi har konspirationsteorier om domarna, men också VAR. Var det inte detta som skulle undvikas helt i alla fall, för att en maskin skulle ta besluten åt oss?
Ja, exakt. Ja, men verkligen. Det var det här man ville få bort. Klagomålen på domare. Det skulle vara så mycket lättare att vara domare, för du skulle slippa de här konspirationsteorierna om att Mike Dean ändå håller på Everton för att han bor i Wirral liksom.
Ja. Du får förklara vad Wirral är.
Wirral är en stadsdel utanför Liverpool.
Okay. Everton kopplad då?
Nej, det är inte. Det
är inte som Poxteth.
Ja, det är Tranmere kopplad. Han är ju Tranmere-supporter.
Ja, det har man ju sett på vissa videos.
Ja, exakt. Mm. Nej, men det är ju liksom den typen av konspirationsteorier man skulle få bort. Och nu är vi verkligen tillbaka. Det har ju gått full circle. Och det spelar liksom ingen roll att, ja men, jag tycker såklart att i Uniteds fall, klart Lindelöf ska ha frispark. Det är väl inget konstigt med det, men det är ju samma, så här, ja, men VAR gör ju ingen nytta i ett sånt läge. Men det är inte för att VAR-domaren tycker att, nej men Lindelöf, vilket honom gillar jag inte.
Nej, han är född i liksom västra Birmingham, den här VAR-domaren, och ja, vill bara exakt. Liksom sänka.
Ja, men det är så himla konstigt. Alltså man kan ju säga det, när man jobbar inom, alltså när man tar till sig att bli yrkesmässig i de här typen av forum. Jag har ju aldrig liksom bevakat Liverpool, för att på plats eller liksom haft min bevakningsområde. För det vore jättekonstigt, för jag kan liksom inte hålla mig neutral i de lägena. Mm. Jag kan prata om det så här, diskutera, men då vill jag vara öppen med mina åsikter. Mm. Men jag har liksom aldrig bevakat Liverpool på plats. Men jag har bevakat Sverige. Nästa hemma i tv-soffan, då håller jag på Sverige. Men när jag är på plats och ska bevaka Sverige, det finns inte en gnutta i mig som håller på Sverige. Utan de är där som yrkesman. Man är där för att liksom, de är professionella. Och det är ju samma för VAR-domare såklart. Mm. De har säkert växt upp med att hålla på ett lag. Men jag kan ju säga det, att när man jobbar liksom med det, då försvinner allt det där. Supportskap försvinner ju. Mm. Det finns ingen VAR-domare som sitter och smyghåller på.
Nej, men jag håller med om det. Det finns ju, det verkar finnas en ganska allmän hållen. Nu blir det här liksom en mediediskussion nästan. Men så här en vad ska man säga, en tro om att folk liksom inte är förmögna att hålla isär, alltså yrke och det privata, så att säga. Men då har det nästan varit omöjligt att bli sportjournalist överhuvudtaget, för att alla människors väg in i det här yrket är ju att du förälskar dig i någonting, alltså en sport, ett lag liksom. Ja. Och bevakar du fotboll, det är inte så att någon kommer in och bara så här, alltså jag håller ju inte, alltså så här, det är som att Erik Berg skulle ju aldrig bli fotbollsjournalist, för han skiter i det, han bara råkar vara bra på att spela det. Men vi som är här har ju såklart en väg in, och det är så här, jag är från Malmö, jag kan vara helt öppen med att jag håller på MFF. De har bevakat jättemycket. Det är inga problem för mig att vara liksom negativ när man ska vara det, eller positiv när man ska vara det. Det är liksom det är ett jobb. Och jag tror precis som du, det är sån vansinn att tro att det sitter liksom någon sån här sekt av liksom vardomare som vill sänka olika lag.
Ja. Nej, det...
Och det vidare blir det liksom inte ett jävla underkännande av saker som du faktiskt skulle kunna klaga på i fallet United eller Liverpool, att liksom reducera det till domar. Ta Liverpools säsong. Van Dijk liksom blev massakrerad av Jordan Pickford. Och där har vi också en varsituation eventuellt. Men skitsamma, liksom, försvarsgeneralen som hållit ihop det fullständigt försvinner. Där är 1000 andra skador på viktiga spelare som försvinner. Det är mental slutkördhet, fysisk slutkördhet som du verkligen kan peka på och säga att ja, det här spelar in. Det är också, ska man vara sån? En vidrig regim har köpt ett lag och köper spelare för 60 miljoner pund per styck till dem som tränas av världens bästa tränare. De leder just nu ligan. Är inte det en bättre ursäkt än att så här, det sitter någon gubbe från, vad sa du, Yoril?
Verrill.
Och typ säger så här, när James Maddison slår den här frisparken, då kommer vi godkänna målet, vad som än händer. Så det blir ett sånt jävla att hålla på och konspirera kring det. Jag vet inte, man underkänner sig själv på något sätt.
Ja, och det har ju blivit, och det är som vi var inne på från början, det har ju verkligen gone full circle nu. För nu finns det ju ingen, det finns ingen anledning egentligen att ha kvar VAR.
Nej.
Alltså, det såg Wayne Rooneys otroligt platta åsikt om att det borde bort för att det förstör fotbollen. Men det är ju också sant.
Vänta, snabbt, vad är plattast? Alltså att Wayne Rooney sa att VAR förstör fotbollen, eller att Sebastian Mattsson när Aubameyang gjorde hattrick twittrade Pierre-Emerick Aubameyang, we're back.
Ja, det är ju, det finns så många likheter mellan Sebastian Mattsson och Wayne Rooney, så det är... Men ja, nej, men han har ju rätt. Alltså nu fyller det ju ingen funktion. För funktionen var ju att det ska bli rättvist, det ska ta bort fokus från fel saker, alltså domare. Och det har ju det är inte rättvist, det kommer aldrig bli rättvist, för att fotboll är en sport som rättvisa, eller alltså det i slutändan blir det rättvist på något sätt. Eller så blir det alltså alldeles för mänskligt för att det ska kunna gå till som en robotmaskin. Alltså,
ja, men det enda robotmässiga som faktiskt finns, som jag tycker är rimligt, är mållinjeteknologin.
Ja.
Du kan sätta in ett chip i bollen och den rör sig över en gräns, så piper det.
Ja.
Det är perfekt nivå av teknologi.
Ja, och det är så här, det är inte för att vi är gamla, eller så är det, men vi känner att det var fan bättre förr. Helvete vad jag älskade när bollen gick en centimeter inte in i mål och sen så blev det dömt mål ändå. Nej, men det finns liksom inga, det känns bara, det finns liksom inga argument kvar för VAR. När du tappar alla de här poängerna som VAR skulle tillföra. Och nu är det ju bara, det är bara föder konspirationsteorier, och det är ju ännu värre för domarna. Det blir fler personer man kan skylla på. Bara utöka det här. Du bara kan utöka hatet istället för att liksom minska det på något sätt. Och det som lägger mer fokus på varenda liten detalj i spelet, för att allting filmas in i minsta detalj. Och man sitter liksom sitter i timmar på att visa hur Firmino skuggar de drar på, inte hans fot. Liksom. Och själv sitter man där bara, ja, det är skuggan. Och det är ju inte det därför man liksom blev kär i den här sporten.
Nej, men är det så jävla hårdkodat in i våra supporterhjärnor att man vill leta efter saker som alltså ursäkter för att förklara ens egna lags tillkortakommanden? För
ja,
att jag vill säga att Liverpools förlust mot Leicester egentligen inte beror på just det VAR-beslutet. Det är ju att, dels är det ju Alissons liksom totala klant arseleri. Och sen är det ju att de är inte lika förödande framåt som de var förra säsongen till exempel.
Det är mycket enklare att hitta ursäkter än att se den stora bilden. Liksom.
Ja, jag vet.
Och man vill ju hitta antagonister överallt.
Ja, och det är någonstans här. Man kan vara mycket mer ursäktande för det, tycker jag, när en supporter gör det. När den här Ben Darcy som jag då tog upp liksom skriver det är ju liksom, det är ju fullständigt liksom konspirationsteoretiskt galet, och man blir liksom nästan förbannad när man ser det. Men jag blir ännu mer förbannad när Harry Maguire står liksom och hintar om det, för det blir liksom patetiskt. Jag förstår hans och Uniteds vilja att flytta fokus från deras egna undermåliga insats, men slår du inte West Brom, det blir så patetiskt att skylla på domarna.
Ja.
För att alltså, och City har tappat poäng mot West Brom liksom.
Det har Liverpool också gjort.
Ja, Och det är bara dåligt. Ja. Det är bara dåligt. Och det, där tycker jag faktiskt att så här, stå rakryggad och säga det vi gjorde idag var inte bra nog. Punkt. För det blir så jävla löjligt att säga att det var Jürgen Klopp som sa på en presskonferens att vi fick stämma och nu får vi inte det.
Vilken bra imitation.
Ja, det är ju Harry Maguire. I'm very keen on ancient Greek culture. Vi rör oss tvärt mellan ämnena. Det blev lite liksom så här på uppstuds också när Therese inte kunde vara med och så här.
Så vi skyller allt på henne?
Vi skyller allt på henne. Det är som vanligt hennes fel.
Det är mitt fel. Ja. Jag ber om ursäkt för att jag inte var med och pratade om BK Forward.
Ja, tack Therese för att du stack in och bad om ursäkt så här. Vi skulle såklart kunna prata om, återigen så är det rasism som riktas mot Manchester United-spelare på Instagram. Men det är verkligen Groundhog Day. Det händer ingenting, det är bara så bedrövligt. Så vi ber om att få återkomma i den frågan när vi faktiskt har någonting vettigt att säga. Någonting som är liksom spännande och kanske glatt på ett annat ämne efter att vi har pratat om bedrövelsen som är VAR och sen vidrigheten som är rasism är ju poppunklaget nummer ett, West Ham, krypt upp på en femteplats förbi Liverpool Football Club och alltså bara målskillnad håller de från en topp fyra placering.
Det är otroligt.
Vi har sett lag komma och gå i topp fyra den här säsongen. Aston Villa som så började oerhört bra. Sen har mera dalat fortfarande. Mer än respektabel åttonde placering kan faktiskt vid, om de vinner sina hängmatcher, ja, ta sig upp 44 poäng, det är otroligt. Vi har även sett Tottenham liksom uppe på topp och nu dala. Hur stor vikt ska man lägga vid det som West Ham har presterat efter 24 matcher skulle du säga?
Det är faktiskt ruggigt imponerande. Alltså, det här är ju också ett lag som, ja men, studsa tillbaka vid nederlag och liksom gå tillbaka och hitta vägar att vinna på efter ett nederlag. Liksom. Mm. Många av de här lagen, till exempel Spurs, där är det en förlust och sen är det fritt fall.
Mm.
Och det har inte riktigt varit det fallet med West Ham och det är ju sjukt imponerande. Nu ska jag inte säga att jag är någon stor David Moyes supporter eller fantast på något sätt, men man måste ändå imponeras av det han har lyckats med. Det är ju sjukt imponerande.
Ja, alltså om man tittar sen nyår då så har de 1, 2, 3, 4, 5, 6 segrar, en förlust, en oavgjord. Och i bara två fallen, det är då förlusten mot Liverpool med 3-1 och den oavgjorda släppt till över 1 i expected goals. Till och med när de släppte in 2 mot Crystal Palace så var det nere på 0,63 om vi ska prata sådana siffror. Alltså just att det verkar finnas en typ av stabilitet i det här laget. Och jag tyckte kanske det var mest imponerande nu efter 3-0 mot Sheffield United. Och då är det lätt att säga så här, ja, Sheffield United, piss och sämst. Ja, men det ska ju sägas att West Ham gör det här utan Mikael Antonio. Som jag tycker har varit liksom helt central för deras anfallsspel.
Verkligen.
Att de kan sätta in en sån som Jared Bowen på en slags central anfallsposition. Och det funkar inte bara bra, utan väldigt bra. Offensivt ser de ju jättebra ut. Ja. Det är den typen av flexibilitet och anpassningsförmåga och självförtroende som gör att man känner att fan, det här kan leda någonstans.
Ja, man är svårt att inte älska de här fringe-spelarna som finns i det här laget. Alltså, det är ju inte så att de har... Men West Ham har ju genom åren bara gått på liksom så här, men vem var bra för 3 år sedan? Vi plockar in honom.
Ja, men det är ju fruktansvärt. Det är ju liksom den här gamla Sam Allardyce i Bolton egentligen.
Ja, men det här är ju liksom, det är sjukt imponerande. Jag skrev en krönika för några år sedan om ägarna och strukturen i West Ham och var väldigt kritisk på att de kommer döda West Ham.
Mm.
Och det, så ser det inte ut. Jag förstår, jag är ju otroligt skeptisk till ägarna David och David. Men nu verkar det ju som att det har hänt någonting. Jag är lite för oinsatt för att veta vad det är som har hänt, men någonting har ju hänt i hela deras strategi och vilka typ av spelare de värvar. Bara det, att de värvar Ben Rama från Brentford är ju en intressant, det är ju någonting som de inte skulle ha gjort tidigare. Och även liksom de här plocka in och spela, men Sofal, Lukofal och Sorsek. Sådär, och det är ju...
Men alltså att David Moyes just nu liksom dessutom har lyckats få liv i Jesse Lingard är ju liksom mot alla odds att det skulle hända.
David Moyes alltså. The Messias.
Ja, the chosen one. Men det är ju faktiskt, alltså, jag har tittat på deras matchschema kommande här nu. För nu har de mött ganska, alltså det finns ju den här gamla beat the draw, win the league. Mm. West Ham kommer inte vinna ligan. Men de har varit väldigt effektiva på att slå skitlagen, så att säga. 2021 så har de vunnit mot Everton, Burnley, West Bromwich, Crystal Palace, Aston Villa, Sheffield United, 0-0 mot Fulham. Det är helt okej. Okay. Att ta sig mot Liverpool, helt rimligt. Ja. Liksom. Deras kommande matcher blir jävligt spännande. För de möter de först Tottenham, sen City, sen Leeds, United, Arsenal. Det är deras kommande fem. Leeds undantaget så är ju det här liksom namnkunnigare, större motstånd. Jag tror fan att om de klarar sig med liksom hedern i behåll här och tar, ska vi säga, 5 poäng. Nej, med säkert 7 poäng på de här 5 matcherna. Då kommer de lätt greja topp 5 och på allvar utmana topp 4.
Mm. Ja, men det är inte otroligt. För då slår de ju ändå lag som de utmanar.
Ja, men liksom Tottenham och Arsenal är ju under dem i tabellen.
Ja.
Och Tottenham kanske i totalt fritt fall.
Burning.
Ja, vi sa det från början. Jag ska leta fram de gamla, så ska vi prata om det när Mourinho lämnar.
Ja, det är synd att det inte kom lite tidigare. För vi sa ju att det var i februari han skulle lämna.
Mm, mm.
Men vi får väl se hur hel Harry Kane håller sig.
Ja.
Ju helare han är, ju bättre kommer det gå för dem.
Exakt.
Nej, men jag tycker det är så jävla intressant. Och det är så här, de här spelarna, alltså, Thomas Soucek som är, alltså, det kanske är den mest älskvärda spelaren i Premier League.
Ja.
Alltså, det är bara det faktum att han inte har en blåbock på Twitter är liksom, det är så guldvärt och älskvärt att det finns inte. Alltså det måste du får ju själv fråga Twitter om du ska få en blåbock. Så liksom, alla spelare som gör det, antingen så ber om någon gör det, eller så är det någon i klubben liksom som fixar åt dem säkert. Men han har ju liksom inte, han har ju inte brytt sig. Han har inte aktivt sökt den där blåbocken. Utan han är ju bara älskvärd. Och jag läste en grej om honom i The Guardian under pandemin. För han kom ju i våras, eller förra januari till West Ham.
Mm.
Och då när det inte spelades några matcher och han var liksom, men han var nyflyttad i London, hade ändå gjort det, började, han var ju väldigt bra liksom direkt när han kom till West Ham. Och han gick ut i, han hade gått ut, jag kommer inte ihåg vilken park det var, men det var en av de större parkerna i London.
Hyde Park.
Ja, just det, så heter den. Nej, jag skojar. det var det inte. Men där det fanns massa så här, ja, med fotbollsplaner.
Mm.
Han bara, jag var tvungen att träna, så jag gick ut till fotbollsplanen och spelade och stod och tränade liksom i en park i London.
Mm.
Bara den grejen är så jävla älskvärd. Det finns liksom inte hur många, det är inte den träningsplanen man väljer om du är en stor stjärna i Premier League.
Exakt.
Du går liksom inte, du går inte och ställer dig på en av de största parkerna i London och tränar avslut liksom.
Du
kanske väljer någon annan ställe. Och det var så jävla fint och älskvärt. Och han jag blev lite chockad, jag blev lite chockad när det kom fram fans och gjorde Hammers-tecknet mot mig. Du är klart de gör det.
Ja,
det är deras största stjärna nu.
Ja, exakt.
Ja, men älskar.
Han är, och det är någonting som är så här. Jag tror att det var i podden Stormens utveckling som handlar om något helt annat än Premier League-fotboll som Ola Söderholm sa. Kommer du ihåg den här Bernie Sanders-memen från Joe Bidens... när Joe Biden,
nej, den har jag inte sett.
Nej. Jag glömmer att du faktiskt är på internet ibland. Men liksom, Ola Söderholm hade liksom taken att så här, det är för att vi genuint tror att han inte är förställd. Liksom. Eller han uttryckte det som att det är för att vi vet att han är dement. Men liksom, det finns en genuinitet i Bernie Sanders som gör att han blir meme-kompatibel. Det finns, tycker jag, en genuinitet i Thomas Soucek som gör att han är direkt älskvärd. För att jag känner verkligen när jag ser honom och när jag läser vad han skriver att det här är en man som bara, han är bara uppriktig och verkligen så här wholesome content på alla hjärtans dag. Han ut en jättefin bild på sin flickvän att hon hade fått en bukett rosor av honom. Han skrev angående dödshoten riktade mot Mike Dean efter det röda kortet Soucek fick, som sen blev då overturned. Whatever decisions are made on the pitch should stay on the pitch. I don't like hearing about it interfering with personal life and I send Mike Dean and his family my support. There is no place for abuse of any kind. It's in the past and now I'm focused on the rest of the season. Jag köper det. Det här är liksom, och det är Thomas själv som har skrivit det här. Jag är helt övertygad om det. Det är inte, han har inte någon så här liksom person som liksom sköter det där åt honom. Utan det är liksom...
Det är genuint.
Ja, men och sen, det här kanske är finast av allt, 26 januari. The most beautiful feeling in football is when you realize you've helped your team.
But this time, I want to dedicate the win and my two goals to my wife. It's really tough time for her as I can't see anyone from the family. Thank you for taking care of me and our daughter.
Ja, vad fint.
Han är ju liksom så fruktansvärt helylle, men utan att vara, alltså, goody two shoes liksom.
Mm.
Och det är, han har någonting som vi ska hålla hårt i.
Ja.
Han är fin som fan, Thomas Orsäck.
Ja. Och inte bränna honom.
Nej, verkligen inte. Och jag vill inte se honom i liksom något av liksom ett lag där han skulle liksom skymmas undan eller något sånt där. Jag gillar att han får vara den här liksom lite quirky typen i liksom ett West Ham som är ett gäng misfits egentligen som parats ihop och liksom kör på här nu. Det är jävligt älskvärt alltså. Vi har ingen liksom riktig nyhetssvep eller matchgenomgång, utan vi har bara pratat på lite om liksom så här, saker vi tänkt på här egentligen. Men vi kanske ändå ska landa någonstans, Pontus, i mina ögon överlägset mest intressanta matchen i helgen som kommer, nämligen Merseyside derbyt på lördag.
Are you from Texas now, are you?
Now about this derby here. Jag räknar någonstans med att ett Dominic Calvert-Lewin löst Everton inte går att vinna mot Manchester City, även om City kommer sakna Ilkay Gundogan ikväll. Det är alltså onsdag när vi spelar in. Men trots det så kommer Everton kunna minst gå upp på samma antal poäng som Liverpool vid seger på lördag. Och hade du frågat mig vilket annat år som helst att ha Everton en chans att vinna mot Liverpool på Anfield, så hade jag sagt att nej, det har de inte gjort sedan Kevin Campbell spelade, och då vet man att det är länge sedan. Jag känner nu att fan, det kan gå.
Ja, med Liverpools samma form så är det ju ingen, det är ingen omöjlighet.
Ja, men alltså på riktigt så är det ju, har det funnits ett bättre läge för Everton någonsin att möta Liverpool?
Nej. Nej. Nej.
Ja, men okej. Vad känner du inför matchen? Vad tror du? Vad har vi att se fram emot här?
Jag tror att det kommer att se ut ganska precis som mot Leicester tyvärr. Jag tror att Everton har spelare som kommer att passa mot Liverpool i det här läget. Jag tror att det kommer att spelas mycket långt mot Henderson och Kabak liksom, som får stånga sig blodiga.
Men är det inte dags att sätta ner Fabinho?
Är skadad.
Ja, men det kan ju inte vara sämre än Henderson.
Ja, men Henderson har gjort det ganska bra, men det är ju, jag tror att det kan bli ganska tufft, och framförallt så länge vi inte skapar något. Så jag tror absolut att vi kommer kunna skapa mycket, och Pickford tillbaka i målet, och då har vi större möjligheter. Men nej, jag tror absolut att Everton har ju en jättemöjlighet här, tyvärr. I ligaspelet har det ju inte sett bra ut överhuvudtaget resultatmässigt.
Nej, alltså så här, alltså grejen är att Liverpool har, tycker jag ändå, liksom i grund en så bra trupp trots mittbackskador och allting, liksom att topp 4 ska ju inte vara något problem och greja. I grundspelet är så pass välfungerande och Klopp är en så pass kompetent tränare att det ska ju liksom bara hämtas hem, så att säga, trots den här otroliga formdippen. Men jag blir lite så här, nu är det tre raka torsk. Skulle de inkassera en fjärde här, dessutom med den, vad ska man säga, alltså prestigeförlust det skulle vara, hur fan ska man orka kliva upp igen? För att jag tycker att det borde vi prata om vid något annat tillfälle, men ett Chelsea under Tuchel som känns väldigt stabilt framförallt, de kommer liksom inte gå ner sig riktigt så som de gjorde under perioder av Lampard. Inte.
Nej, men Chelsea börjar ju kännas nästan som att de är favoriter till andra platsen.
Ja, de är där och touchar, ja.
Och det är ju oroväckande för min del. Nej, men de känns mycket mer stabila än vad de har gjort tidigare.
Ja.
Och det kan man väl inte riktigt säga om Liverpool. Vi har ju det är någonting som behöver lösas liksom. Hela den där stabiliteten defensivt som har funnits och lugnet som har funnits. Mm. Nu är det ju bara, men även mot Leipzig när vi gör ju en bra match liksom. Mm. Men man märker ju defensivt när sort bollen kommer in i straffområdet typ, så är det, ja, men då är det hönsgård.
Mm.
Det är ju verkligen det. Och det är, ja, nej, men det är ju problematiskt. Och det kommer ju, Everton kommer ju att kunna få in bollar i straffområdet.
Mm.
De har ju den typen av spelare, och där kommer det inte finnas någon stabilitet än. Jag tror inte att det kommer lösa sig till till helgen liksom.
Nej.
Så...
Men låt oss leka med den härliga tanken att Liverpool skulle missa topp 4. Med tanke på hela FSG-modellen och så de jobbar, det känns som att det ekonomiska tappet som skulle följa av att missa Champions League skulle kunna vara jätteförödande för FSGs Liverpool.
Ja, alltså, det är frågan det. Alltså, de har ju, om man kollar liksom på FSG, så de har ju satsat när det har gått alltså, lite sämre.
Mm.
Alltså, det är bara, nu går det bra, så nu kommer vi att hålla i cashen.
Okay.
Mm. Så då är frågan om hur det kommer vara att när, okej, men nu tappar vi pengar, då kanske vi måste skjuta in för att få nya spelare.
Och fair enough, fair enough.
Det är den, jag tror att, tyvärr att det är liksom den, ja, men lite den filosofin de lirar kring.
Mm.
Det märker vi att, ja, men nu Liverpool går jättebra ekonomiskt, Red Sox går dåligt. Okej, då skjuter vi pengar från Liverpool till Red Sox.
Mm.
Vilket ju är frustrerande as fuck. Men,
men är det inte, ser du inte fram emot vad spelar Red Sox? Är det Fenway Park?
Ja.
Ja, men då tar vi tar en resa, du och jag och Glenn sen, när pandemin släpper. Kollar Red Sox.
Gud, trevligt. 5 timmar, folk som står och spelar brännboll. Mm.
Ja.
Mycket
men det är frustrerande i alla fall när Red Sox får cashen. Ja. Men att det ändå finns då, alltså förutsättningen att du tror att FSG skulle kunna liksom värva Liverpool ur den krisen.
Ja, men jag tror att det finns liksom, det finns nog liksom undansparat till den dagen. Mm. Jag tror att det finns liksom resurser att hämta i när det väl behövs.
Mm.
Det trodde man att det skulle hända i januari, för nu behöver vi. Mm. Då vet de att Van Dijk kommer komma tillbaka, Gomes kommer komma tillbaka, Matip kommer nog inte komma tillbaka, men vi kanske kommer kunna göra en bra värvning i sommar på mitt backen.
Men Upamecano är ju förlorad nu till exempel. Ju.
Ja. Ja, exakt. Vi har ju ändå Ozan Kabak, va?
Ja, på lån.
Ja.
Ja. Men alltså så här, nu är det ju väldigt drastiskt, det förstår jag. Men bara låt oss ponera att de missar topp 4, för att det kommer ju krävas någon typ av liksom ombyggnation i det. Så att säga. Nu säger ju Klopp efter allting, det kom ju rykten om att han skulle ha avgått efter Leicester-matchen.
Ja, avgått eller fått sparken.
Ja, exakt. Att han lämnat det i alla fall. Mm. Han lugnade och försäkrade att så inte fallet. Vi kan lyssna på vad Klopp sa här.
So did I get a sack or did I leave by myself or what? what is about?
Yeah.
What was the rumors about?
Oh, so I've signed Paul on to mute. The rumors were that you were leaving or taking a break.
Okay, neither know. Neither know. I don't need a break. So I heard as well about that. Look, the last thing I want to do is talking about private things in a press conference. But everybody knows, yes, privately we had a absolute tougher time. But that is not only for now 3 weeks ago or whatever. That was a longer, much longer time already. So and we always deal with it as a family, 100%. And when I came here to the football club to work, I'm 53. I work in football since 30 years, as a coach since 20 years. I can split things. I can switch off one thing and the other thing, and I don't carry things around. If I'm private. If I'm in football at a workplace, then I'm here. Of course, we are influenced by things that happen around, but nobody has to worry about me or whatever. I might not look like this because the weather is not cool and I'm white and the gray gets, the beard gets more and more gray, all these kind of things. Yes, I don't sleep a lot, that's all true, and my eyes look like that's all fine, but I'm full of energy. Honestly, the situation is a challenge. I see it more as an, no, I don't want to have the situation, but now we are in, and now I see it as a challenge, an interesting challenge. So I cannot ask a lot of people, nobody wrote a book about, again, how did you come in a situation like that and how do you sort it? But we will sort it.
Han säger ju att han mår bra, att han kan särskilja allting. Men det är ju en Klopp som har sett tröttare ut än någonsin. Han ser det här som en utmaning, säger han. Men en missad topp 4, har Klopp orken att bygga upp Liverpool en gång till?
Ja, men alltså det beror väl på hur länge han planerar att stanna.
Jo. Alltså, det är det jag frågar dig.
Ja, men jag tror att om han stannar kontraktstiden ut så kommer han att lyckas.
Mm.
Tror jag. Men sen är ju frågan om han får ett bra bud från Tyskland och man väljer att han ska gå dit helt enkelt.
Ja.
Det har ju varit snack om det länge, liksom, att Tyskland vill ha honom, framförallt till hemma EM 2024,
ja.
För att det skulle vara en stor grej för hela Tyskland. Liksom.
Såklart.
Och om Liverpool känner att nej, men vi har en annan lösning. Men nej, jag tror ändå att skulle vi missa topp 4 så skulle det, liksom, ja, men det skulle gå att reparera.
Mm. Men då ser jag framför mig, alltså, Klopp tar Tyskland direkt efter EM, Löw avgår. Steven Gerrard som vinner skotska ligan kommer tillbaka. Gör en Frank Lampard. Ni värvar tillbaka Paul Konchesky. Ja, och tack för att ni lyssnar. Just det, tack för att ni lyssnar. Ni kan väl skriva till oss på Twitter, även Therese Strömberg, och ställa helt så här oförklarliga frågor kring det här programmet som hon måste ställas till svars för. Varför hon tycker att Kylian Mbappé är piss, varför hon älskar VAR och varför hon definitivt tror att Klopp lämnar Liverpool. Det kommer hon vilja svara på.
Ja, gör det. Jag vill jättegärna ha sådana. Det vore jättetrevligt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.